Ännu ett nytt härligt avsnitt av Ridklubben podd. Härligt, säger innan vi har gjort det, men det känns härligt än så länge.
Ja, verkligen. Jag har också med mig lite inspiration från Nicole.
Ja.
Alltså hennes inställning sen känns ju outstanding.
Verkligen.
Och då smittar det av sig. Mm. Våra nästa gäst. Lite samma liksom, energi.
Verkligen. Vi spelar in fortfarande, är vi på Jönköping Horse Show. Det har säkert gått några veckor sedan tävlingarna är avslutade, så då vet vi hur det slutade. Men vi är mitt i det nu. Vi är här. Gud, vad är det ens för dag? Onsdag. Så det har precis dragit igång, kan man säga.
Exakt.
Och vi sprang på en som har gästat podden tidigare, som vi tyckte var så kul att prata med då, som vi känner att vi vill gärna prata med igen. För att det känns som en outtömlig källa till innehåll och samtalsämnen. Hej Björn Unghäst, verkstans Svensson.
Hej.
Hur är läget?
Det är bara bra.
Bra.
Härligt. Det var här. Du är äntligen att få vara tillbaka.
Felfri hittills idag, sa du?
Ja, med morgontrimmet. Ja. Det är inte en bom.
Perfekt. Vad är det du rider på tävlingarna här?
Jag har 2 6-åringar och 2 7-åringar. Så 6-åringarna är ju redan i full sving. Och jag har lyckats ha ner en bom med den ena. Den andra hoppade oväntat snett. Så att hon var inte i en bom, men däremot var min fot i stödet.
Nej.
Båda 4 fel. Så vi får gissa att de 2 åker hem idag. Att de inte går till final.
Ah, okay.
Är det så liksom tufft? Är det massa?
Ja. Det är ju så tufft att du måste vara bra alla runder. Ja. Tillräckligt bra. Så att, nej, här tror jag inte det kommer räcka med 4 fel. Även om man är felfri idag, så kommer inte det vara tillräckligt.
Nej, okay.
För det var så många felfria.
Jag förstår. Men och 7-åringarna startar idag, eller?
Ja, så de har ju varit... Nej, imorgon. Så de har varit felfria hela veckan.
De har varit felfria. Är du en sån? Firar du liksom segern tills motsatsen bevisas?
Ja, lite, nej, faktiskt inte.
Jag skulle säga tvärtom.
Ja, vi pratade om det tidigare, att helt tvärtom.
Ja.
Alltså, det är så roligt, för när man pratar, förlåt, men när man pratar med dig så är du ganska hård mot dig själv. Och du, så här, vi pratade om vilken som är din drivkraft. Vissa drivs av en önskan om att vinna, vissa drivs av en önskan att inte misslyckas. Och då är du...
Den som inte vill misslyckas.
Ja, så det är din, när du går in och tävlar så är det så här, jag vill bara inte göra ett fiasko.
Ja, lite så. Eller, det är nog, om man ska tänka ett varv till på det, så går jag ju in på banan väldigt att jag vill sätta min runda och såklart och vara hästen. Göra mig förtjänt av den fina hästen jag sitter på. Och såklart vill jag ju vinna. Det är klart man drivs av att man vill vinna, men framförallt i vardagen så vill jag liksom så här, jag är väldigt besatt av att planera och få så gott jag kan, träna så gott jag kan, för att misslyckas, det är så jobbigt, eller? Det äter ju uppen. Så det, grundgrejen är att om man vill inte vara, ja, men det, jag vill inte misslyckas, men det i stunden, så är jag inte rädd för att det skulle kanske ramla en bom, för det får man kanske akta sig för. För är man helt rädd för att, vilket jag var faktiskt på häst nummer 2, för jag tyckte att jag red dåligt på den första, den som hoppade lite in i stödet, det behöver inte jag kanske ta på mig, men däremot var jag dålig på vägen dit. Hästen hoppade helt briljant och jag tyckte inte att jag gjorde henne rättvisa igår. Hon fick jobba lite för hårt stundtals, så då gick jag ju in, och då blir man ju, då kommer man in med lite dåligt självförtroende, och då blir man lite rädd för att misslyckas, och då rider man inte så bra, för då rider man inte på känsla.
För hästen med 2 får sota för dina misstag på hästen.
Ja, men lite så, för att då blir man så övernoggrann, för då blir man rädd för att göra fel.
Ja,
och då blir det aldrig, överanalyserar man lite.
Då blir det aldrig 100 rätt. De där perfekta rundorna kommer ju liksom bara för att grejerna sitter och att man rider med känsla och med självförtroende.
För det är så lustigt, för det jag skulle säga, det som känns motsägelsefullt är att man scrollar igenom, man går in på unghästverkstan på Instagram och bara så här, scrollar igenom det, så inlägg efter inlägg med bara pangrundor. Det är segrar på briders och det är felfria 35 debuter och det är så här fina hästar. Alltså det ser så himla...
Det är så varumärkesuppbyggt.
Nu vi ska säga att man inte ska tro på allt man ser på Instagram.
Nej, jag menar inte att man måste lägga ut allt. Jag menar inte att du ljuger. Jag bara menar att så här, din person, alltså förstår du vad jag är ute efter? Sen vet jag att också du, att det är många, det man pratar om, du är härlig i sociala medier också, där du pratar om vardagen, alltså misslyckade eller motgångar och så där också, förstås.
Men, nej,
men förstår vi ut efter?
Ja, ja, för den är ju, men också så är ju ett Instagram, det är mycket trevligt när man ska gå tillbaka. Instagram för mig, det har jag sagt någon annan gång också, så för mig är det så här mitt fotoalbum. Precis som min mamma har verkligen ett fotoalbum, man öppnar och tittar på bilder när vi är små. Och det är inte så här, där äter vi, och ska man följa det, då har vi ätit tårta varje dag, fått nya cyklar, varit på semester och så här. Det är inte så här, åh, mamma och pappa skild. Alltså, de fotorna finns ju inte med. Eller när förmodligen 3 av 3 möjliga barn är magsjuka. Nej. Och så vidare. Det fotar man ju inte när det går dåligt. Och det gör, så har jag mitt Instagram. Så att man ska inte tänka att Instagram är en glimt av min verklighet. Mm. För det är ju inte lögn, det har ju hänt. Mm. Det som är bra. Men jag känner inte så här, alltså, motgångar har ju alla i livet hela tiden, och man känner sig dålig allt det här. Så det behöver man inte påminna sig om senare, för det är så jobbigt i stunden. Så det behöver vi inte föreviga. Så vi kan vi kolla tillbaka på när vi var dåliga. Det är ju tråkigt.
Och hur gör du för att släppa och gå vidare då? Om du har en rytta så känner du att det där var inget bra. Mm. Nu ska jag rida nästa häst.
Igår, jag kan absolut släppa på ett sätt, men någonstans sitter det kvar lite i bakhuvudet, som det här att framgång föder framgång. Har man varit bra så går man in med ett väldigt självförtroende. Jag kan släppa den rundan, för varje häst är ju en ny upplevelse. Det är ju, då måste man ju så här, de rids ju olika. Jag tänker olika på hur banan är uppbyggd och hur den här hästen måste ridas runt. Så då måste jag ju släppa den gamla hästen, för det är inte som de jag red igår. Jag kan inte ta med mig erfarenheten från stora pansardiamanten Diamel på över 170, stark och lite trubbig, till lilla delikata Magic Touch på 164. Det liksom, kan inte översätta banan från den ena till andra. Så där måste jag släppa. Men däremot, där man får, har du gjort ett bomsprut så är det så här. Då är det klart att det sätter sig någonstans en liten stund tills man har varit tillräckligt bra igen.
Kan du teoretisera runt det där att framgång föder framgång?
Ja, men när man självförtroende, när man är, som man säger, så, jag är ett flow, det tror jag, för att då är självförtroendet på topp. För det är väldigt mental sport det här. Så sätter man en skön runda, man känner så här, där satt den. Då går man in och rider på känsla, och då automatiskt så, dels för man säkert över det till hästen, när känner sig säker, men mycket på en själv, att man vågar utgå från sin känsla, då hakar du inte upp det på att jag vill inte komma lite för nära här eller för stort, utan bara go with the flow, vi löser det här. För det har jag gjorde det alldeles nyss. Men har man precis fått bekräftat att nej, du kan inte lösa allt, då är det lätt att få lite tvivel när situationer uppstår inne på banan. För de kommer hela tiden. Även de runderna som det ser ut som någon har stått och surfat, så är det klart att den har fattat beslut här och där. Och de besluten är ju jättedåliga att börja tvivla på. För man, det är inte så lång betänketid som ni kanske har märkt när ni är mot ett hinder.
Well, det är det man som jag backar och backar och backar och backar. Då får man lite mer.
Du skapar tid.
Jag skapar jättemycket.
Sluta backa ner och skapa betänketid. Jag backar. Jag vill bara hinna tänka.
Exakt, jag har inte bestämt mig. Jag ska gå på 7 eller 27. Men jag tänker också, när man så här tappar spåret lite ur flow, som du precis pratade om. Har du något liksom sätt för att hjälpa dig själv att liksom komma tillbaka och
vara bättre
i flowet? Och hur blir man bättre?
Ja, det är bara att göra det igen och bara... det är det om jag ska nu, för nu är det så nära att du släppte relatera till de här rundorna som jag inte är helt nöjd med, men när den andra det gjorde missen var att då slog jag på kanske lite mycket roboten, apropå det. Att efter en kombination så tänkte jag, nu fortsätt 3 steg så du kan sitta upp dina sista 3. Och där hade jag ingen feeling, utan då bara fortsatte jag någonting tillräckligt mycket. Så när jag satt upp bara, oj, nu fick jag lägga in ett extra istället, 47 steg istället. Men om man, normalt så är det en ganska bra plan om du tvivlar på själv. Du gör en väldigt noggrann plan så du bara fokuserar på vad du ska göra, så du inte börjar fokusera på vad som inte får ske. Nej. Utan bara återgå till planen och vara noga med att hålla planen. Så det är bara att hitta fokus igen, tror jag. Och sen, för det är ju först när det börjar, när det släpper och går bra, som man, eller jag i alla fall, kan slappna av och tycka att det går bra. Okay. För jag kan inte lura mig själv, som sagt. Jag kan inte så här bara skaka av mig och bara, nej, men jag är bättre än så här. För det var ju uppenbarligen inte.
Du pratade lite om nervositet igår när vi sågs. Hur har du jobbat med din nervositet?
Jag har ju som här så, så här att då upplever jag mig kanske inte som nervös. Däremot är det skarpt läge, för man vet varje språng räknas. En bom ner är ett misslyckande, you're out. Det är ju hårda verkligheten här. Men min generella nervositet som jag visar sig att jag hade, fick jag hjälp av Peter Markne.
För du ringde upp honom och bara, vad fan är det som händer?
Eller vadå? Nu hänger jag inte med. Nervositeten som du inte visste att du hade, men som du förmodligen...
Vi backar tillbaka så ska jag ta den här storyn. Det här är så typiskt för att man har pratat om storyn innan, så du har delar av det. Så jag bara, jag skummar över det nu. Nej, så här, för massa år sedan så kände jag så här att jag kvalade ofta hästarna till kanske en final. Och så bara fuckade upp det där. Det gick liksom aldrig bra. Jag gjorde så här konstiga saker. Så jag red av hästarna för stort och fick panik och så där. Och då ringde jag till Peter på väg hem från en, ett championat faktiskt, Champion of the Youngsters, var jag på väg hem ifrån. Och kände så värdelös. Bara, åh, gud. Mm. Alltså, så här, det är så konstigt att folk betalar mig för att rida deras hästar när jag är så här värdelös. Och du vet, den där jättehärliga inre dialogen. Och så ringde jag till Peter. Jag bara, alltså, de kan lika gärna skriva i startlistorna så här. När det står final, Björn kommer fucka upp. Kan man sätta en parentes.
Gud.
Han bara, ja, men då styrde han upp ett möte med Andy Svärd, en mental coach, vad säger man, mental tränare, ska jag säga, som han hade då, för han hade en akademi, elever som bodde och tränade hos honom, Hedda Wallin, Vilma Hellström, Stina Lilja, ja, de här var det. Ja. Så det hade han sett upp för dem, han bara, kom upp, du behöver prata med dem.
Sitt längst bak i rummet.
Ja, precis, ja. Nej, men så det var jättebra. Och egentligen, jag var ju bara på deras så här introduktionsmöte och då började han bara beskriva vad som händer i kroppen när man blir nervös och bara han började beskriva, jag bara, nej men gud, det visar sig att jag blir nervös. Mm. För det där, när jag kom
fast
på tävling,
trodde
nej, jag trodde ju inte att jag var nervös, jag fattade inte riktigt grejen. Så bara, men sen efter det där mötet så gick jag på tävling och kände så här, så det är därför jag fryser när jag går banan varje morgon. Det är så här, för att det är en nervositetsgrej, det är så kroppen reagerar när den förbereder sig på flykt, att man blir kall om händer och fötter och sådana grejer. Och han beskrev det här som jag upplevde just i finalerna, att han bara, har ni någon gång kommit ut och tänkt, vad fan tänkte jag där? Och jag bara, om jag har. Och jag grundade det här konceptet. Och då sa han, och det är så enkelt, det är så många som säger det, men det är att man, jag gissar att jag säger rätt nu, kortisolkoma, det är något som man får sånt påslag som är designat för att om du jagar av ett vilt djur så ska du inte fundera på alternativen, blir det bäst höger eller blir det bäst vänster, utan du bara, det första kör, som bara dyker upp i huvudet, det tar du. Och det blir inte så bra i ett hästhoppningssammanhang.
Nej.
Oftast. Så att, ja, men bara det att han börjar beskriva nervositet funkar, då kunde jag ju känna så här, nu kommer det ju. Och då kunde jag skratta åt det. Och sen faktiskt så släppte det med det. Så att det var bara...
För jag tror att nervositet också kan vara positiv stress. Alltså ja, viss stress absolut kan vara positiv, att det kan vara bra att vara lite nervös om man,
ja, för du skulle vilja
om man
göra
använder
det
adrenalinet som du utsöndrar positivt, ja, snarare än att det får en att komma, liksom, ja, ja, han att komma. Jag kommer när jag tävlade, jag tappade alltid känslan i armarna när de sa, och nästa startnummer håller sig beredd. Då jag kunde aldrig känna mina äldre spagettiarmar.
Mm.
Nicky sa att hon får spagettiben.
Jag får också spagettiben.
Jag tappade helt armarna så här. Det gick inte. Sen när man väl kom in och fick startsignal så var det en annan sak, men
jag kommer ihåg, jag var då, för det jag trodde var nervös, det var min allra livets första tävling. Då kommer jag ihåg att när jag stod utanför ridhuset så kände jag så här, jag var ju så här, du vet, man hade tagit hem tränset på kvällen och putsat det hemma för det skulle vara så rent och fint och det ser jättekul ut på de här bilderna med de stora stövlarna och vita handskar hade jag tagit på mig. Det var jättekul, men man ser efteråt. Men jag var så nervös när jag skulle gå in så jag tänkte så här, nej men jag vill inte det här, varför gör jag det här?
Ja.
Det var en sån här jättestark ångestkänsla när jag gick in. Så hade jag lite flyt att jag hoppade 90 meter var, för jag har ju ingen hästbakgrund utan och hade efter en ponny, så att det var någon häst jag hade hittat som fick rida. Och det var felfri 90 så kom jag 2,1 meter och, det så, och, så, och då var verkligen så här, klipp till Björn skryter ut och tänker, hur högt är SM?
Så kul. Men känns inte det där lite manligt också?
Från var så ynklig och jag vill inte det här, varför gör jag det? Jag skulle aldrig säga det högt, men alltså, så här, varför gör jag det här och usch, jag mår så dåligt, till att bara gå därifrån och bara...
Men jag tror att det är ganska, jag tror att man har, att det pendlar så mycket. Man har en framgång och sen tänker man så här, jo men jag klarar SM eller junior EM eller vad det är. Och sen nästa gång tycker man att man får inte vara med på en bombana ens.
Ja, ja men och det har jag tror de flesta kan känna igen sig i den. Sen så blir det ju lite jämnare ju äldre man blir förhoppningsvis. Annars blir det jättejobbigt om du ska känna så varje gång du går in att jag vill inte det här. Det är ju jättetråkigt. Men det är klart att den känslan finns ju där. Att går det bra så känner man sig ju störst, bäst och vackrast på vägen ut. Nästan har varit felfria och det är fantastiskt och gud, den här vilken runda.
Yeah.
Och tvärtom. Så det är väl jämnare nu. Men det finns ju där. Lilla Björn finns kvar. Att ha lite ångest. Nu har jag väl, som du säger, det finns något positivt med att vara nervös. Jag tänker att när jag blir det så tänker jag, bra, då bryr jag mig fortfarande. Mm. Så det är skönt att jag fortfarande bryr mig.
Det är viktigt
om det går
för mig. Liksom.
Ja, det är viktigt för mig. Det ska utsätta mig för nu. Det är viktigt för mig det här.
Ja.
Så väljer jag att tolka det. Sen finns det en del som frågar så här, är du taggad? Jag hoppas verkligen inte det. För taggad för mig, det är lite upppuls och prata adrenalin. Det är bara negativt för mig. Jag måste ha något så här inre lugn, för det tänker jag att en häst behöver inte, i alla fall inte mina hästar behöver inte.
Taggad björn där uppe.
Nej, alltså då skulle det bli två Jack Russells och jagar en boll. För det är bara, de är så ganska högt i blod de här hästarna, så det är bra om man kan hålla pulsen ner istället. Så absolut, fokuserat lugn tror jag är sinnesstämningen jag eftersträvar. Tror jag.
Uh-huh.
Så lite adrenalin som möjligt.
Men, och du sa ju också att du är ganska självkritisk.
Ja.
Innan. Jag tänker så här...
På gränsen till självhat.
Det är jätte... Då får vi gå till handelsvärd igen, tror jag. Men jag tänker så här, den här sporten, det är ju mycket... Det är mycket oftare det går mindre bra,
ja,
än vad det liksom faktiskt är en rosett i, ja, tränset på vägen ut.
Absolut.
Så hur gör du liksom för att hålla motivationen och känna
att... Det är min drivkraft, att inte vara självhatet. Självhatet är ju liksom... Jag har en ganska mörk drivkraft i det där, att jag inte vill vara... Jag förstår att jag aldrig kommer bli så bra som jag vill vara. Men jag slutar aldrig sträva efter på något konstigt. Så att jag driver.
Och vad är det som gör att du aldrig kommer bli så bra som du vill vara? Vad är det som står i vägen
det
för det?
Ingen. Det fick man ju lära sig första dagen på ridskolan. Man blir aldrig fullärd, sa de ju.
Jo. Så jävla taskigt.
Ja, jättetaskigt.
Det ska ni veta. Ja, det här kommer ni aldrig klara av. Man bara, exakt. Fan, vad dumt.
Jättedumt, man tänker efter.
Så ju duktigare du blir, desto svårare blir det.
Exakt, det fick man också veta. Och det är faktiskt sant.
Det är det faktiskt.
Ja. Ja.
Nej, men så att min...
Men hur bra skulle du vilja bli?
Nej, det, för mig är det ju nog att jag har ju kanske inte så mycket sportsliga mål. För jag är ju inte riktigt... jo, jag tävlar ju, obviously. Men jag är framförallt, ser jag mig som en materialare. Jag gör ju ett råmaterial och så förädlar jag det. Och sen i slutändan är det inte jag som ska ha den här hästen, som om den nu skulle bli...
Och varför inte? Alltså,
Nej, det är svårt att göra business på att behålla alla. Ja. Det, men mitt jobb är ju, ja, där. Det är klart, han som lyfter ut hockeyklubbor till laget kanske också vill spela hockey, men det betyder inte att han får göra det. För han tycker det är kul att vara i sallen ändå.
Ja.
Och det är samma sak, den här materialen får också vara med i hallen. Nej, vars. Men...
Vad hette Tre Kronors legendariska materialare, pudding?
Är det så? Jag kan inget om någon. Alltså, jag är typ lite autistisk.
Ridsportens pudding.
Ja, det där är ridsportens pudding. Och sen ingen vidare förklaring på det. Utan bara så här, bara...
Gud, vad kul. Så när Ungas verkstad ska byta liksom inriktning. Så.
Och sen är det någon som får se den där människan som har ett utseende för radio. Och bara, varför kallas den där pudding? Det där är ridsportens pudding, då har ni problem.
Du var på väg någonstans innan vi började.
Ja, nej, men med drivkraften med det mörka. Så att jag är...
Självhatet, vad
det är. Ja, självhatet. Att det gör ju att jag vill träna och bli bättre hela tiden. Och jag tycker att det är jättekul i stunden att träna. Så det är inte det att jag sitter och mår dåligt. Jag sitter och trimmar mina hästar. För jag älskar mina hästar. Jag älskar att rida. Men det är också en... om du någon gång överväger... ja, men shit, klockan är 8 på kvällen. Jag borde egentligen göra det här också. Om man då skulle... Eller ska jag ta det imorgon? Risken är stor att du... dålig då till helgen för att du skippade, så det där att nej, jag vill inte vara dålig. Det var dåliga människor som sitter på soffan, det är bara att köra på. Så är det en drivkraft att och träna lite till och göra ett ännu noggrannare upplägg så där. Så att, och det är på ett sätt är det för att lyckas.
Men... Ja, exakt. Men jag tänker också så här, nu har ju du familj och barn och då är det också annat som tar ens uppmärksamhet. Och hur blir det liksom en krock då när du känner så här, nu måste jag gå ut och göra det här för att jag behöver bli bättre? Eller liksom kan du...
Jag har ju för sig haft barn typ nästan längre än jag levt. Jag är faktiskt morfar.
Det är sant.
Ja.
What?
Ja, det var det, ja.
Hur gammal?
5. Hon redde sin första tävling här nu precis häromdagen. En sån här bommebana. Så.
Grattis.
Tack. Så det är jag också.
Ja.
Så hon har ju en... Vad blir det där då? Det är alltså mitt barnbarns moster är ju då precis fyllda 1 och mitt barnbarn är 5.
Sen, ja, exakt. Ja. Så där hade jag också någon i klassen. De gick samma klass, men var den ena var typ morbror till den andra.
Så, där, jätte, så kan det bli. Ja. Så det är lite konstig åldersfördelning i det här.
Men jag tänker, är man liksom ensam, så här, det är bara jag, det här, nu, då kan man ju liksom pressa sig själv och sitt självhat på ett sätt, liksom, om man nu drivs av det. Men har man liksom andra människor runt omkring en som också behöver en? Liksom?
Ja, men vi är ju två, Frida och jag, vi driver ju verksamheten ihop och hon gör ju sin med mycket dressyrhästar och jobbar lika mycket med hoppdelen. Kanske inte att hon just rider, men hon är ju, nu har vi med, hon har ju hand om Meja den här veckan, så jag är hästskötare till hästarna. Men som ni var på Briders, då är det ju Frida och jag som har hästarna och då tog vi med min mamma, fick bo i lastbil och har hand om Meja om dagarna. Så då när vi går in i tävlingsbubblan, då får man ju bara så här, nu är det här vi gör.
Ja.
I vardagen, då får man ju pussla lite mera. Och då blir det så här, från tidig morgon till sen kväll. För en måste ju alltid finnas där, liksom.
Ja.
Men det är sällan alla tre är på
samma plats.
Ja, det är kanske någon timme innan läggdags eventuellt, liksom.
Ja,
för
ja.
Om jag har ridit hela dagen och hon behöver trimma några hästar, då kommer
jag... Jag har också kommit på hur man kan lura dygnet på 3 timmar.
Va?
Ja.
Alltså, det får jag höra.
Att man går upp tidigare, ja. Exakt.
En halvtimme på morgonen är 3 timmar i verkligheten.
Ja.
Ja, jag vet. Det har också börjat med det sjukaste. Jag bor grannen med en tjejkompis som vi gymmar ganska mycket. Vi har ju börjat gå upp 4.45 för att vara på gymmet klockan 5.
Varför
gymmar ni? Jag skulle aldrig falla mig in.
För att jag vill hålla. Jag har ju så tappat, liksom, armen har ramlat av, knät har gått av, allt har gått av på mig.
Ja, men vila.
Vila. Då tjänar man inga timmar på att vila.
Nej,
det är också genialiskt, för då liksom är man klar klockan 6.
Men det är för tidigt.
Men är det inte det risk att du tappar timmar på kvällen då? Om jag går upp, hur dags somnar du då?
Men jag är ändå alltid ganska kvällstrött.
Jaha, okej. Okay. Ja. Då kan man köpa timmar så.
Ja. Jag tror också att morgontimmarna är underskattade.
Nej, men för det var det du sa. En halvtimme på morgonen, det ger 3 timmar under dagen.
Ja, får man undan det där, att man är på plats liksom, och sätter igång lite tidigare. Alltså, shit vad man tjänar tid på dagen. Och sen tvärtom.
Ja.
Lite sent. Alltså, du har ju förlorat mängder med tid den dagen. Eller blir saker som inte blir gjorda helt enkelt för att man...
För nu när vi är på tävling, klockan 9, då har du morgontrimmat.
Idag har jag trimmat mellan 06.15 och 07.15. Men igår hade jag 4 hästar morgontrimma.
Ja.
Så då red jag från... Ja, vad var den? Ja, 8:30 hade jag ridit 4 hästar.
Ja. Ja. För att du sen ska starta dem några timmar senare?
Ja.
Trimmar morgontrimmar alltid samma dag som du tävlar? Alltså trimmar du lite innan du tävlar alltid?
Inte alla. Idag trimmade jag inte 6-åringarna som tävlade igår. Idag är det bara 7-åringarna som inte ska tävla. Sino, min hingst, rider jag nästan, skulle jag säga, till 99% rider jag honom på morgonen. För han kan vara lite feisty om han har stått och varit boxladdad. Och ännu mer kanske, så när man har hingstar så är det skönare, speciellt första dagen kanske, att istället för att gå ut och gå med dem i ett snöre så är de ofta så lite trygga och stabila om ryttaren sitter på och hitåt ska vi. Så han rider nästan alltid på morgonen. Och den hanterar jag uteslutande själv. Så istället för att tjejerna ska ut och gå och sådär, så rider jag honom, eller ja, jag promenerar honom på eftermiddagen också. Men han rids alltid på morgonen.
Mm.
Men sen har vi att, och eftersom de här inte ska tävla så rider vi dem, för att vi har att de är nästan vana vid att gå ut på hage, gå på skrittmaskinen och ridas. Och det går ju inte att genomföra här,
nej,
obviously. Men vi har ett minimum att oavsett hur mycket hästar man har med sig så ska de minst ha ut det 3 gånger ur boxen. Att 3 tillfällen ska någon ha tagit hand om dem, gjort någonting. Om det är rida, promenera, tävla eller vad det är.
Ja.
Så har de tävlingsrida så rider vi ändå även på tävling. Liksom.
Ja.
Gör vi. Men imorgon trimmar inte... Men jag kan göra det på en endagstävling. Om jag vet att jag har en häst som jag inte vet exakt vart jag har den, så för att slippa komma med ett popcorn på tävling så kan jag sätta mig och rida den på morgonen innan vi lastar den.
Men om du har en häst som är ganska lugn och cool, då utan det är de här lite
nej,
mera...
Nej, men den kan ju vara så här då. Nu ska jag ge en anledning till att sparka upp datorn på morgonen. Det kan ju vara så att en häst som är åt det lite lugnare hållet kanske är som bäst när den får en kort framhoppning. Att det är lite explosivt. Pang, pang, pang. Och då kan det vara bra att gjort trimmet lite på morgonen, känna testen igenom kroppen och allting är på plats. För då kan jag göra min framhoppning mycket kortare.
Och hur mycket hänger trimmet från morgonen med? Så att du trimmar vid 9 på morgonen, sen ska du starta klockan 6 på kvällen.
Då hänger det inte så... Ja, det är att hästen är lite på plats. Men då får man ändå tänka muskulärt hinner ni svalna helt.
Ja.
Jag tror jag fick höra någon...
Okej.
Okay. Oh, nej. Den här då.
Ta den.
iPaden dog.
Typiskt. Vad sa du?
Ja, hur länge trimmet hänger med, så kan man tänka att inte längre än 3 timmar innan om du ska ha någon så här fysisk effekt, tror jag. Jag har hört någon regel att, att de fortfarande är lite varma. Sen har de gått tillbaka till viloläge totalt i kroppen. Så där får man ju tänka att hästen behöver skrittas fram och komma igång.
Jag tänker mig mentalt ibland att om du sadlar på och rider och gör jobbet, sadlar av, ställer in i boxen, att de så här, japp, tack för kaffet, och så jo, svårt för dem att ladda om mentalt så som det kan för en själv.
Ja,
jag vet inte.
Det kan det säkert vara, men sen, det är säkert också.
Det är bara att man förmänskligar dem.
Ja, lite kanske, men sen kan det säkert vara att om du aldrig rider en häst, om den aldrig varit med om att man morgontrimmar, då kanske den tror på riktigt som du säger, men ja, då får man väl säga nej, fast det är inte klart, ja, nu kör vi. Så du bygger på att man har kondition nog för det, absolut. Mm. Ja, men som Frida när hon skulle tävla nu i Dressage Power, då hon upp, jag tror hon gick hemifrån vid 4 för att hinna trimma och rött innan hästen skulle åka för att ändå tävla förmiddag lunch på det här Dressage Power. Så det, vi gillar nog det.
Gick det bra?
Ja, det gick bra. Hon var 3 i en klass och redan, och i den här finalen var hon väl 6. Så det var bra. Och det var första gången hon red den kyren. Hon är inte riktigt lika besatt av jättekonstig, hon är dressyrryttaren i familjen, men kanske är den som har mest hopp ryttarinställning till det. Liksom, så här, hon är väldigt så här, nu kör vi. Så hon hade anmält en Dressage Power lite sent. Shit, tänk om jag kommer till final, jag har ingen kyr, då måste man lösa. Så musiken klipptes, säg, hon hade gjort programmet, hade hon gjort, filmat det, ridit det, så hon bara tajmade in och skickade till klippning. Så hon hade aldrig ridit sin kyr till musiken när hon gick in i finalen och red och gjorde det skitbra.
Det var ganska chill.
Väldigt, skulle jag säga. Väldigt.
Här i Jönköping så ska ni ha en klinik som vi kommer missa. Men berätta, vad är det för någonting?
Det är...
Eller ett master talk.
Ett master talk.
Förlåt.
Very much important. Ja. Master talk. Och mastern är ju Roffe. Och så får André och jag får representera talkers. Det är André Brandt, jag och Rolf-Göran Bengtsson. Ja. Sylvie Söderstrand ska vara moderator. Och vi har faktiskt inte suttit ner och pratat jättemycket om det. Det var Sylve som sa att jag skulle tycka att det var intressant om man kunde prata lite om det. Mycket prat nu. Jag vet inte om ni har märkt det här med hästvälfärd och mycket hat på i vilken form en häst går och sådär. Folk är ganska aggressiva. Och då skulle vi prata lite om våran syn på vad vi tycker är när man rider en ung häst. Sådär. Så lite form faktiskt var en av delarna. Och hur man tränar hästen och kanske lite favoritövningar i markarbete. Så det är ingen hoppträning så, utan vi rider och ska prata lite om hur vi tränar våra hästar.
Om lösgjordhet på hopphästar då,
ja,
framförallt.
Precis, ja,
vad har du för lösgörande övningar som du gillar?
Skänkelvikning eller jag. Men min paradgren är förvänd galopp. Det jobbar jag jättemycket i. Tycker jag är jättebra för rakriktningen och man kommer... så bra för kommunikationen med hästen också, förutom lösgjordheten och...
Bra sekreterare.
Favoritövningarna är väl skänkelvikning och... öppna kommer före skänkelvikning förresten. Öppna kommer absolut före skänkelvikning. För det, det räknar knappt som en övning, för jag rider mer i öppna rakt fram. öppna... och förvänd galopp och sen skänkelvikning. Jag är ganska dålig på skänkelvikningar. De blir aldrig som jag...
Det är ganska svårt.
Jätte. Det är därför det är väldigt bra. För att man... Det är en sån...
Mycket timing i skänkelvikning. Ja,
eller hur? Ja. Och det är någonting man gjorde ganska så tidigt. Man fick lära sig rida. Men så apropå att det blir svårare ju äldre man blir. Mm. För då fattar man. För det både framåtdrivande, förhållande och sidförande hjälper. Och det är det som är så bra för kommunikationen med hästen, att den lär sig connecta i det och en själv hitta tajmingen i det. Så att det blir mycket, ja, man kommer åt många grejer i det. Skulle jag säga.
Så och gör du öppna då helst längs långsidorna eller gör de på...
När vi öppnar så mest långsida, absolut. Mm. Eller på att man går in på kvartslinjen eller så. Och öppna kan jag nästan, apropå att jag säger att jag rider en... Jag kan ju ha... Jag säger att jag har hästen i en mental öppna. Så att även om jag rider ganska rakt så har jag... Speciellt om häst skyggar lätt och sådär. Så rider jag så att jag har en innersida och en yttersida. För det gör hästarna ganska trygga om de är sådana som kastar sig bort från väggarna och att någonting rör sig där. Så tänker man bara lite öppna så på något vis har du... Dels har de väl lite på plats. De är i greppet. Men så har de den här känslan att vi är lite nästan på väg därifrån, så den skulle kunna, om man gör tvärtom säger vi, att den är rädd för vägen och så håller jag hårt bara på yttertygen och du ska
ställer
gå här.
Dem utåt liksom.
Ja, då får de dels se det läskiga och dessutom känner de, hur ska jag ta mig härifrån om jag ska springa och titta på det läskiga? Ja. Ställer man dem lite ifrån det så behöver de inte stirra på det och så känner de att vägen framåt är ju öppen. Så skulle något hända så kan jag dra och där brukar de slappna av i tycker jag.
Ja, perfekt. Och det tänker jag, då refererar jag mycket till tävlingarna här. För att vissa hinder står ju precis vid läktaren. Alltså jättenära. Det är liksom några centimeter från hinder till där publik sitter. Ja. Liksom. Och där ser man ju många hästar som liksom tycker att det
är... Ja. Och det är klart att där i stridens hetta så är det inte som man bara så här, så lite inskänkelt. Men däremot på kortsidorna, det bygger ju på, du kan inte komma på det på tävling, att bara, idag ska jag prova. Nej. Att göra det här. Det är att hästarna känner igen sig i det. När jag känner att spänningen kommer så intar jag lite positionen för det och det ska ju de känna. Det är inte bara att de blir fasthållna mot väggen utan de ska känna en trygghet i det här.
Ja, just det här
blir
hemma.
Typ. Och det, det är på samma sätt man tränar in på vilket sätt man visar ett tittigt hinder. Att även på en tävling att man inte visar upp det på något annorlunda sätt än hemma utan hästen. Man ser ibland, nu byter jag spår helt från lösjord till tittiga hästar. Mm. Det är en sån här klassiker att då ska de skritta rakt fram till vattenmattan. Hästarna tittar ner och ryggar och blir rädda. Där är det också öppna förbi. Ja. Så att jag bara skrittar väldigt nära men lite frånställt så de slappnar av. Och har man tränat in det hemma då är det så att de kommer med den där spänningen och så bara gör den där lilla rörelsen och känner att oh, just det, för när vi går så här så hoppar ju inte vattenmattan uppe och på mig. Liksom, utan, så det öppna har man hjälp av i många situationer.
Om vi bara backar lite grann till den här massetalken som ni ska ha när det är om hästvälfärd och vilken form som hästarna ska gå i. Vad säger du om det?
Jo, men det är, jag tror att det är jätteviktigt. Det är en intressant så här. Jag ska inte säga att jag har något svar på det. Jag vet ju bara så här att jag tänker att jag rider mina hästar efter min bästa förmåga och det jag tycker att de blir avspända och musklar sig fint och trivs med mig. Och om man tänker unga hästar så kan jag få frågan när ska de börja gå i form och vad är form egentligen? Jag är så här att det är att hästen är egentligen kanske bättre att säga att man ska ha hästen i en jämn kontakt. Och det finns ju någon som säger att det spelar ingen roll vart hästen är huvudet. Nej, inte att vi ska fokusera bara på att hålla fast huvudet i en position, men vi skvallrar en huvudposition mycket om hästens mentala känsla av en situation. För jag har aldrig sett en avspänd, nöjd häst springa och titta i taket. Till exempel. Så det betyder inte att den blir mer avspänd för att du binder ner den med gramman då istället som kanske någon och tror att den är mer avspänd i det. Men en, så från dag ett skulle jag säga att man eftersträvar ju att de går framåt i rytmen och i kontakten. Så att man försöker från dag ett att lära hästen att bära på ryttaren på ett skönt sätt. Så det blir bekvämt att bära på ryttaren. Och så utvecklas ju det där. Formen blir automatisk lite kortare och högre för att från början är den ju som en rektangel. Hästen är lång och kan inte bära sig så mycket. Så springer på. Men sen såklart, när du gör en samlande rörelse så blir kroppen kortare. Då blir halsen kortare, tänker jag. Nacken kommer upp. Så det, där behöver man kanske inte fundera på så mycket ofta som inte hästen är vanskapsbyggd.
Jag tänker, det finns himla många som, vi har pratat om det massor, men det finns så många som håller på med hästar och rider och är duktiga att ta hand om sina hästar och har välmående hästar. Men vad ska ridsporten kollektivt göra för att det inte ska bli en vedertagen sanning att det är synd om alla ridhästar?
Ja,
eller att de missbehandlas. För jag tycker inte att de gör det.
Nej.
Tycker inte jag.
Jag tycker inte heller det. Och jag inser ju att jag ser det ur mitt perspektiv och hur jag har lärt mig. Sen har ju, för vi har ju fått ta om lite så här. För det första måste vi vara så här väldigt transparent att man visar vad vi gör. Jag tyckte det var, jag hörde en jättebra radiodokumentär om den här dressyrryttaren som sopar på en häst med tvåhandsfattning på en lång piskenfilm som gick för ett tag och hon vart avstängd och allting. Det tyckte jag ändå var bra att de gick inte så här att hon att folk bara, men det var ingen, för det låter nästan som att folk vet vad som händer. Men det där, alltså ingen kunde se det hos den personen, för hon är ju känd. Hon har ju fört dressyren framåt med sin mjuka ridning. Dressyr har blivit mjukare tack vare henne. Hon slog liksom världsrekord på sin mjuka ridning och så plötsligt så dyker upp ett klipp där hon är, det var ju för ett väldigt gammalt klipp, men oavsett så har hon ju utfört den här handlingen som är, ja, hon sopar på liksom. Så där tyckte jag ändå var bra att de lyfte att, så här, att folk fick säga så här, nej men vi hade ingen aning, för ibland känns det som att folk tror att det är ett slutet sällskap och
att det finns massa hemmisar.
Så passar vi på att sova på våra djur. Och så funkar det inte. Sen kan man ju säkert... ja, jag undrar det här med att vi har sporrar till exempel. Som jag upplever är... för det är ju inte för mig att jag straffar hästen eller... däremot såklart att hästen visst fasen bygger upp på något slags... det är en väldig reaktion i skinnet så här, när man nuddar dem med sporren. Och det är den vi är ute efter. Mm. Och då måste vi också äga att vi tränar hästarna med negativ förstärkning. Att vi utsätter dem för ett tryck som vi sedan...
Som de ger efter för.
Ja, som de ger efter för. Och då tar vi bort det precis som de själva gör i hagen. Lägger öronen bakåt, visar den så här... Eller vad de nu gör för att få en annan häst att flytta sig. Och så fort den flyttar sig så tar de bort det trycket. Och de kan ju öka, hästar kan öka trycket ganska kraftigt, alla som har varit vid en hötus med två hästar. Så dit ska vi inte gå, för där kan vi höra folk bara, ni ser ju hur hästar beter sig mot varandra. Jo, fast nu är vi är lite längre komna, så behöver man inte ta som en häst gör. Men det är ett väldigt effektivt sätt att träna hästarna på, för att de förstår det. Mycket mer effektivt tror jag än de med morotslantar och så här, för då tror jag att de hinner dö av ålder innan de når Grand Prix, för det är så onaturligt för en häst att göra något för... en god bit. Det är naturligt för ett rovdjur att vara smart för att komma åt föda. Det är ju inte för en häst. Då måste den först lära sig hela den tanken.
Så det är skillnad på hästar och hundar helt enkelt.
100%. Så att därför men det måste vi också stå för. Att det är så vi gör.
Ja.
Och varför vi gör det. Det är det jag tycker att jag kan helt ärligt säga. Att mina hästar far inte illa i den här träningsmetoden. Men det är också... Och det måste vi så våga säga så här, så folk bara säger att det ska... Att man inte vågar liksom säga, nej men jag har klappat min häst hit. Nej men du har ju ridit en bit. Det är liksom, du bara står för det.
Mm. Yeah.
Men liksom och vara på ett sätt, och rid på ett sätt så att du kan stå för det. Alltid, att kameran kan komma på. Och du vågar stå för hur du rider din häst.
Om man också klappar, masserar, matar, går med, ställer i hage, tar hand om, går till veterinär med. Alltså man gör ju alla de där bitarna också.
Ja, absolut. Och vi har ju, jag skrev back in the days när jag var Captain Tourette, så skrev jag något så här. Blogginlägg, för då började jag fundera på det här, det är jättelänge sedan, började jag fundera på så här, för vi säger så här, vi gör allt för våra hästar och det gör vi verkligen, men det inlägget också, allt jag gör för dig, det gör jag för mig. För det är ju faktiskt så länge vi har ett djur i en sport så har vi en vinning av att göra allt det här för den här individen att må bra, för vi vet att de är härligare att rida och, men ja, alla är vi djurälskare och jag tror att ja, nästan alla. Sen får, ja, vissa klipp som har kommit upp till ytan nu, det är ju jätteläskiga faktiskt. Att
då känns... Ja, de är skitläskiga, men de får inte heller bli
sanningen i hela
prioriserande.
Nej. Nej,
det var... alltså att det blir... ja, men för det är det jag tycker är så himla...
Ja, jag tror att det är viktigt att vi visar upp lite hur på riktigt vad vi gör. Jag försöker lägga in lite så här träningsvideos blandat i mina sociala medier, inte bara tävling och så, utan hur vi rider hästen hemma och att ha hästarna i hage och ha dem gärna 2-2 eller jag har dem helst bara 2-2 för jag tycker det är svårt att ta in hästarna när de står många i hage, så det tycker jag två stycken är perfekt, att de har en kompis så blir det inget bråk vid grinden, men och så att man visar att vi verkligen tänker ändå och försöker få dem att känna, få vara hästar i den här jätteplastiga världen som vi har, eller konstiga världen jag satt mig, och att det finns ju ett, man tänker tävlingsmoment, nu blir det djupt här. Ni får kanske klippa bort det här, slutar. Det här vi säger nu, vi kan inte mäta lycka hos en häst. För vi, eller hur, vi tycker att hästarna är glada här inne.
Ja.
Det vill vi säga till oss själva. Det vet vi inte, eller vi tror oss veta. Men ska man vara så här, nej, vi kan inte 100% veta det. Men man kan ju tänka att jag har tränat min häst så att den kan genomföra det här intränade rörelsen och programmet som jag, så de känner sig trygg i att utföra det här. Om den då inte känner lycka, utan det finns ett visst mått av stress i det, för det, vi kan inte mäta olycka heller om hästen är olycklig. Däremot kan vi mäta att vissa hästar känner sig stressade på tävling.
Ja.
Också svårt att veta, är det en positiv stress att nu vet jag vad som kommer, snart ska jag få
ge,
jag ska ge mitt allt här inne, snart måste jag vara snabbtänkt precis som vi är, så här att de taggar igång på det, att nu kommer grejer hända snabbt, jag är med. Det vet vi inte, vad är stress, negativt och positiv stress. Men i det så kanske det finns ett litet onaturligt lidande 2 minuter på banan. Men i det här onaturliga lidandet de får igenom, så de slipper väldigt mycket naturligt lidande. De känner, de behöver aldrig frysa, de behöver aldrig gå hungriga, de behöver aldrig akta sig för ett rovdjur. Har de ont någonstans så tar vi hand om det. En häst ska aldrig gå runt och behöva vara halt och ont. Vi är snabba på att ta hand om det. Och de som är mot våran sport helt vill säkert också kunna åka till sin veterinär när deras häst som inte tävlar blir sjuk. Hade inte sporten funnits, vem skulle betala för etologer att vi har kommit framåt, hur hästar hålls på bästa sätt? Vem är det som, fanns inget ekonomiskt intresse, skulle inte finnas veterinärer som har lärt sig göra buköppningar, operera och laga hästar? Det här, all välfärd som finns där hade ju inte funnits om det inte fanns sport. Så att vi måste ju ha sporten kvar om vi ska ha kvar hästar, tror jag.
Jag har aldrig tänkt på det så.
Så tänker jag.
Det var härligt att ha, ja, tycker jag.
Och med det sagt så måste vi såklart också då visa för dem att nej, men alltså så här, vi är inte några... För jag tänker att de, många tar ju så här tävlingsstall, då tänker man hästmiljonärens hemligheter. Där får man mer se som en svinuppfödning.
Ja.
Det är ju så här industri. Mm. Vi ska producera så här många lyxiga produkter på kortast möjliga tid, är ju vi ser klipp ifrån. Inte de vi möter här på tävlingar. Nej. Om du åker hem till Peder, Malin, Roffe, det är inte en känsla av att du kommer in i en fabrik där.
Nej.
Utan det är hästmänniskor som brinner för sporten men älskar sina hästar. Och det är viktigt att man visar upp, tror jag, om vi ska få fortsätta.
Kul, jag är stressad av att du har bråttom iväg. Nej, har du det?
Ja.
Nej. Nej. En miljon hästar att rida.
Ja. Men så är jag med. Ja. Jag tycker också att det är intressant. Jag gillar när folk tänker på det, på, eller så vinklar det lite. Ja. Alltså så här, det är ju inte svart eller vitt.
Nej, det är ju inte.
Alltså, men vi måste ju också tro,
och
tänker
vi,
jag.
Och att... vi får ju inte heller helt... Det är, som frågan är jättebra också, för att vi kan inte ignorera att den här kraften finns som är emot. Men ska man äga sporten då, då måste man också våga visa upp den och inte bara säga att de är dumma i huvudet, de fattar inte.
Nej, man måste ta en sekund och sätta sig och fundera, att analysera lite och teoretisera över vad det är man gör och varför och hur. Mm. Så att man, som du har gjort och som jag tycker du gör jättebra, så här, landa i, men så här är det och det här, ja, står jag för, så som jag gör det. Så det tror jag man, alla ja, som man, håller på med, ja, man måste göra det lite så att man som säger äga den.
Ja. Och jag, det har jag sagt, jag har haft så här typ clinics eller dagar på gymnasieskolor. När man pratar om med de unga och även när vi är praktikanter, så är det så här, era generation, kom ihåg det, ni måste kunna förklara. Ni kan inte bara säga så här, nej men så här har vi alltid gjort. Ni måste kunna förklara varför ni gör saker. Och i det så kanske det finns saker när du börjar fundera så här, bara, nej men det här känns inte okej. För att vi kom inte, när jag var liten så var det inte så mycket ifrågasättande egentligen, utan ta i mer, eller det var ju lite mera så nu, så det, debatten har gjort, tror jag, att folk har tänkt efter ett varv till, men nästa generation måste verkligen tänka och kunna stå för, sätta sig in i varför man gör saker, inte bara bara för så här gör man, utan förklara varför.
Så har det alltid varit.
Ja.
Mm. Det tror jag är jättebra.
När vi pratade med Nicole så frågade vi efter hennes bästa mjukgörande övning, eller lösgörande övning heter det kanske, och då sa hon det svenska slottet, kringlan, evighetskringlan. Vad har du någon sån?
Alltså typ som en hopp,
hopp eller mark, det spelar ingen roll.
Nej, jag har ingen riktig sån. Jag har ju som sagt, det är ju öppna förvänt galopp och sådär, men just ingen sån där superövning, så ska jag inte säga att jag har. Nej. Utan vi har absolut jättemycket bommar med i våran vardag, och det varierar såhär, så att vi har ju till exempel, jag lägger ofta bommarna, till exempel har jag travbommar så lägger de på kvartslinjen, och att jag gör en skänkelvikning från väggen in till bommarna, tar över bommarna, gör skänkelvikning tillbaka, så att man inte bara i slentrian ramlar över de här bommarna 10 gånger, och i det kommer det ju med väldigt mycket, så försöker jag vara lite varje dag när jag lägger upp de här, för vi har nästan alltid bommar i ridhuset på olika sätt, att det finns en tanke hur jag ska rida dem, för i det så blir ju, får du till det, så har hästen blivit ganska lösgjord, och har fått bra kommunikation med hästen för att få till svängar och antal galoppsteg, travsteg och så vidare. Så har man bommar med, så att man har, för det är ju hoppsportens bokstäver. Dressyren är ju så här att vi ska vara redo för det här och det. Vi kan ju vara lite kanske slafsiga i vårt markarbete, sitta 7-11 000 varv och bara rida av tiden. Så där tycker jag är bra att ha bommar med. För då blir man lite noggrann och sen rider de där bommarna lite, så att på ett fint sätt, inte bara ta sig över bomman.
Jag har kopierat en favoritövning som jag har sett på din Instagram. Den är både min favorit- och hatövning, för den är så svår.
Vilken är det då?
Kan man säga att den heter timglaset? Det är när det är fyra bommar på mitten och så har du, så att du ska rida liksom en bom in som en studs över två bommar och sen utslaget. Typ timglas.
Eller om du tänker dig runt fyrkantsspår.
Ja, ibland när jag kommer ridandes. Var eller rider någonstans?
Så strax innanför spåret ligger det en...
I höger varv eller vänster varv?
Ja, det här går att rida från båda håll.
Ja, men nu när jag måste tänka.
Ja, vi tar höger varv.
Jag kommer höger varv, ja.
Så galopperar du in över en bom.
På långsidan?
Ja, och den ligger rakt och så galopperar vi den.
Ja.
Och då vänder du snett igenom. Och där ligger det två bommar efter varandra med 3 meter emellan, så blir det en studs.
Ja.
Och så blir det en krök ner och så ligger en rak bom längre ner. Sen fortsätter du, då är det ju vänster varv.
Uh-huh.
Och då finns det en bom på den långsidan.
Yeah.
Och då när du vänder snett igenom så ligger det två bommar med 3 meter till. Och det är just det att de här bommarna möts i ändarna så blir det som en
fyrkant i mitten. Liksom.
Ja, eller som med rutor.
Rutor, ja. Ja, exakt.
Tänk dig rutor S.
Ja, ja, ja.
En sån där, så det blir 3 meter fyrkant där, så man kan komma in från alla håll.
Vi kan rita det här på tavlan sen också, lägga upp på Instagram. Ja. Alltså den är så bra, för att den är så svår.
Och avslöjande.
Och alltså så otroligt, för att då har man också lika många meter överallt. Mm. Så får man trångt där och långt där, då betyder det att man har genat i början och runnit ut på den sista distansen. Och man måste kunna rida rakt fram, man måste kunna forma dem runt innerskänken, man måste kunna byta yttertyg, du vet.
Ja.
Den är så bra, men så svår.
Och just när du har 3 meters bommar, det är att den här studsen, den är inte så kort.
Nej, så man måste ju ha lite en galopp. Bra rytm också hela tiden.
Så du får ju hästen att... För det är ju, hade du bara haft en bom på mitten, då kan du rida på en... Apropå att skapa betänketid. Ja. Skapa betänketid. Då kan du rida på 1 miljard steg. Gå upp över den där bommen, 1 miljard steg och göra ditt byte.
Ja.
Men just det här att den här studsen där i mitten tvingar dig att ha lite rytm i grejerna. Gör ju att det blir lite verklighetstrogen rytm i
jag
galoppen.
Jag tror vi måste rita den, för jag fattar inte.
Nej, vi ska
rita. Jag ser framför mig rutan, men sen... Ja, men vi ritar.
Ja.
Nej, den är faktiskt jättebra, men den är också svår, men väldigt, den, väldigt bra.
Ja. Och precis som alla sådana övningar skulle jag säga, så när man blir inspirerad av en övning, jag tycker om att bryta ner saker, att man kanske då börjar första gången inöver, alltså bara gör första bågen och kanske studsar och försöka landa i rätt galopp, så att man inte, för man kan bli så frustrerad i det här och det blir lite brytigt.
Ja.
Så man kan ju alltid, alla nästan övningar, det är samma som där slottskringlan har man ofta hinder på, gillar jag dem jag rider den, så är något hinder på långsidan som man ska landa i fel galopp och rida den där kringlan in i hörnet och över och sådär. Men i början kanske man, eller om man gör klockan till exempel, man ska ha så här 3 språng mellan varje på en cirkel, eller 3 var ju kort kanske, men 4, 5 så, men en sån att man kanske börjar med att göra de 2 första tills det sitter. Sen lägger man till en till. Så att för annars, alla som har ridit klockan till exempel vet hur fort du plötsligt börjar gå och blir jättefel. Och då är det bättre att rida ur den och sen in igen. Så jag tycker om att plocka ner allting i små beståndsdelar, så hänger både man själv och hästen med i det. Så
inte man inte blir för inspirerad. Inte jag så krångla till det så mycket.
Nej, utan ta det ett steg. Precis samma som om du ska lära en häst hoppa en serie. Så bygger vi bara upp det allra sista hindret först. Och sen bygger vi därifrån. Och sen får den 2 hinder på slutet som man travar dit till exempel. Så att den har det sista som händer, ett hinder den redan har övervunnit. Så det nya byggs på åt andra hållet. Liksom så där. Så att, för det är också en sån här grej. Man bara, idag ska jag passera. Så sätter man upp något och så blir det bara bomsprut och dåligt och omtramp och så får man inte riktigt till det. Så att så mycket som möjligt tror jag i hästutbildning och kanske ytterutbildning också, att man benar ner det. Försöker göra.
Behöver ni en 52-årig prao?
Och då kommer du att träffa andra, Björn. Men det är inte så här mysigt. Som står i stallgången och skriker shop, shop, fucking shop. Så där långsamt kan man inte sopa.
Ja, men jag är bara prao, så jag får sopa långsamt du
vill. Och då säger jag att då kommer du inte få några arbetskamrater i den här branschen.
Man jag måste hålla inga, jag är för gammal.
Man måste hålla arbetstempo som stallet gör.
Ja, det är faktiskt
mitt parade, som jag ofta får påminna folk om. Läs in arbetsrytmen i stallet. Om man vill.
Vad fan är det som får du att tro att jag sopar långsamt? Det är skitsnabb.
Ja.
Hallå?
Well, vi får välkomna
får göra att testa
det. Andra Björn, det vill jag inte ha med att göra.
Nej, nej, för det där som är... vi gjorde ett sånt personlighetsjadajada, en sån person som jobbar med att sätta ihop arbetslag. Och hon var helt chockad, för det fanns så här färger. Och hon bara, jag tänkte att du skulle vara typ mörkgul, bara så här clownen. Och hon bara, du är ju mörkröd, det finns när jag svarat ärligt på de här frågorna visar det finns lite gult, absolut. Uh-huh. Det här utåtriktade och det. Hon bara, men du är väldigt prestationsinriktad i allt i livet. så då kan jag vara lite... Nej, jag är inte så... jag är ganska otrevlig egentligen. Grundotrevlig. Så här, grundotrevlig med ett starkt självhat.
Perfekt.
Det är inte den personen
drömchefen.
Man ser på Instagram. Det brukar vara bra.
Och skriv det i din bio.
Ja, men verkligen. Mår jag dåligt, ska alla må lika dåligt. Så förstår du dåligt det är.
Grundotrevligt, ja. Med frodande självhat. Med stråk av narcissism.
Kom och jobba hos mig, det blir kul.
PS, inte så bra betalt.
Kom och bli plågad.
Jag kommer. Jag signar på. Du, tack snälla för att vi fick ta din tid. Och kör hårt nu.
Ja, lycka till.
Ja, nu kör vi.
Ja,
nu kör
bra.
Tack.